Kapitel 16. Att döma änglar. Det är avgörande för vår tro att vi förstår vilka vi är som kristna. Vi är Guds söner och döttrar, en omformad gudaförsamling som redan deltar i vår faders kungarike. Men det handlar om mer än så. Ja, vi tillhör Guds familj, men för vilket ändamål? Fast vi redan är i kungariket, se Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13, har vi ännu inte sett detta kungarikes avtäckelse. Vi har inte sett världen bli Eden. Denna redan men inte än paradox löper genom hela Bibeln på många sätt. I det här kapitlet vill jag ge dig en glimt av inte än-delen som besvarar frågan för vilket ändamål. Deltagande i kungariket nu. På detta sätt är vårt deltagande i Guds kungarike inte förutbestämt. Vi är inte bara robotar som utför saker vi har blivit programmerade till. Det går emot hela idén med att vara Guds avbildare, hans representant. Vi skapades för att vara som han är. Han är fri. Om vi inte har äkta frihet kan vi inte vara som han. Per definition skulle vi inte vara som han. Vi kan välja fritt mellan att lyda och tillbe eller att göra uppror och tillfredsställa oss själva. Och vi får skörda det vi sår. Vår sådd är inte programmerad. Men Gud är större än vi. Han hade en plan och den kommer att genomföras. Dess framgång är inte beroende av mänsklig frihet och behöver inte heller anpassas till denna frihet. Vi kan inte undergräva planen och det kan inte heller de gudomliga varelserna som också har fri vilja. Tänk på det himmelska församlingsmötet som jag visade dig i kapitel 1. Jag frågade om du tror på de saker som Bibeln säger. Och sedan tog jag dig till ett möte mellan Gud och hans himmelska församling i första kungaboken kapitel 22. Gud hade beslutat, och därför måste det äga rum, att det var dags för den onde Ahab att dö. Men sedan lät Gud andevarelserna i hans församling bestämma hur det skulle gå till. Se första kungaboken kapitel 22, vers 19-23. Förutbestämmelse och frihet samarbetar i Guds kungarike. Hans syften kommer aldrig att skälpas eller stoppas. Han kan ta emot synd och uppror och fortfarande uppnå genom andra fria representanter det han önskar. Som C.S. Lewis en gång sa om Gud i boken Perelandra: vad du än gör så kommer han att göra något gott av det, men inte det goda som han hade förberett för dig om du hade lytt honom. I vilket syfte här och nu är vi Guds familjeförsamling? För att delta i Guds arbete med att befria folk från mörkret. För att visa folk hur man lever med rättvisa och nåd. Att imitera Gud för dem som behöver se ett sådant exempel. För att försvara och sprida sanningen om den sanne guden i en fientlig värld som är styrd av avundsjuka gudomliga intelligenser. För att njuta av det liv som Gud avsåg. Alla dessa kall är träning inför det kommande kungariket. Som Paulus frågade korintierna som hade förlorat ett gudomligt perspektiv när de bråkade om den här världens affärer. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 3. Han var allvarlig. Paulus ville komma åt något specifikt med det uttalandet. Satta över nationerna. Kungarikets slutliga utformning ligger fortfarande i framtiden. Mörkrets makter kommer att bli besegrade när den tiden kommer. De demoniska gudarna kommer att permanent förlora sitt styre över nationerna och ersättas av Guds glorifierade mänskliga familj och gudaförsamling. Titta bara på vad Jesus sa i Uppenbarelseboken. Men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av min far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 25-28. När Jesus återvänder för att inta sin tron på en ny jord, ett nytt globalt Eden, kommer han att dela den med sina syskon. Furstarna och makterna kommer att bli nedkastade från sina troner och vi kommer att ta deras plats. Deras herravälden kommer inte att ges till änglar som är trogna Gud. Vi kommer att ha högre rang än änglarna i Guds slutliga edenska kungarike. Jesus kommer att låta sina mänskliga bröder och systrar styra. Är du förbryllad över det sista uttalandet i Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 28? Jag ska ge honom morgonstjärnan. Det låter udda, men det syftar på vårt gemensamma styre med Jesus över nationerna efter de onda makterna har tagit sitt tur med. Morgonstjärnan används för att beskriva gudomliga varelser. Se Jobb kapitel 38, vers 7. Det är även en messiansk term. Eftersom Messias är gudomlig användes stjärnspråk ibland för att beskriva hans kommande styre. Fjärde Moseboken kapitel 24, vers 17 säger: En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. I Uppenbarelseboken beskriver Jesus sig själv så här: Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16. Formuleringen i Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 25-28 är kraftfull. Jesus säger inte bara att han är den messianska morgonstjärnan, han ger oss morgonstjärnan. Han delar sitt messianska styre med oss. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20-21 tar det hela ett steg längre, så att de troende inte missar poängen. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20-21. För vilket ändamål har vi gjorts delaktiga av gudomlig natur? Varför presenterar Jesus oss för gudaförsamlingen som sina bröder och systrar? Så att Gud kan göra oss till regenter över jorden som han ursprungligen önskade. Himlen kommer att återvända till jorden i ett nytt globalt Eden. Det eviga Eden. Ända från de första kapitlen av första Moseboken var Eden centralt i Guds plan för människan, resten av hans gudomliga avbildare och hans kungarike. Så det är varken en överraskning eller en tillfällighet att Uppenbarelsebokens sista kapitel tar oss tillbaks till Eden. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-5. Lade du märke till att livets träd ger läkedom åt folken? Nationerna som en gång styrdes av furstarna och makterna kommer att styras av Guds nya söner och döttrar, dig och mig. Detta var inte första gången livets träd dök upp i Uppenbarelseboken. Till dem som förblir troende ända till slutet sa Jesus i Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 7 och 11. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Referensen till livets träd är klart och tydligt edensk. Den första döden syftar på fysisk död som vi fick genom Adams synd och utvisning från Eden. Eftersom alla människor, både troende och icke-troende, blir uppväckta före domen är den andra döden den slutliga domen. Se Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 8. De som fortsätter att leva med Gud i ett nytt Eden drabbas inte av den andra döden. Varför detta är betydelsefullt? Många kristna har en felaktig syn på livet efter detta. Skrifterna säger inte allt om hur det kommer att bli, men vissa aspekter kan vi vara säkra på. Vi kommer inte att spela harpa eller sjunga i oändlighet medan vi svävar omkring på moln. Vi kommer inte bara sitta i himmelska soffor och prata med avlidna närstående eller välkända troende framför. Vi kommer snarare att leva det liv som Eden erbjöd. Vi kommer att vara fullt upptagna med att njuta av och sköta om Guds skapelse, sida vid sida med de gudomliga varelser som förblev lojala mot honom. Himlen och jorden kommer inte längre att vara separata platser. Att vi känner till vårt öde borde forma vårt tänkande här och nu. Som Paulus sa, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. 1 Korintherbrevet kapitel 2, vers 9. Att vi känner till detta spektakulära och fantastiska resultat hjälper oss att sätta våra nuvarande omständigheter i rätt perspektiv. Efter att Paulus skrev de ord vi nyss läste sa han så här i sitt andra brev till korintierna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd. Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Andra Korintherbrevet kapitel 1, vers 3-9. Gud kan bevara oss i livet. Men till och med i döden kommer vi att bli uppväckta för att sitta med Jesus på hans tron. Se Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21. Antingen lever vi med vår destination i sikte eller inte. Och vår medvetenhet om vårt öde bör ändra vårt beteende. Om du visste att du någon dag skulle dela lägenhet med eller jobba på samma kontor som den där personen du kritiserar, nedvärderar och föraktar, så skulle du anstränga dig mer för att vara en fredsmäklare, uppmuntrare och kanske till och med en vän till den personen. Hur kommer det sig att vi behandlar våra troende kamrater så illa då? Hur kommer det sig att vi inte lägger ner lika mycket energi på att föra de icke-troende till Jesus som vi gör på att behandla dem som fiender? Antingen har vi evigheten i sikte eller inte. Hur mycket av sin regering måste Jesus dela med dig för att hålla dig glad? Det kanske är en konstig fråga eftersom alla sådana gåvor från Jesus skulle vara underbara. Varför tävlar vi då med andra troende om status? Varför bråkar vi med varann om fördelar, uppmärksamhet och egen vinning? Är vi inte bättre än korintierna som Paulus fick påminna om deras öde? Antingen nöjer vi oss med att regera tillsammans med honom eller inte. Du som är kristen, det är dags att leva som om du vet vem du är och vet vilka planer Gud har för dig. Avslutning. Vi har kommit till slutet på vår resa. Men det är förmodligen bättre att säga att detta bara är början. Vi har funderat över några grundläggande frågor. Finns det fler gudar? Om ja, har det stor betydelse för hur vi uppfattar Bibeln? Vad innebär det för vår tro om vi förmodar att den osynliga värld som Bibeln beskriver faktiskt är verklig? Inte bara de välbekanta och accepterade delarna, utan även de ovanliga och ofta förbisedda delarna. När jag väl började uppfatta skrifternas övernaturliga intrig insåg jag att jag behöver tänka annorlunda kring alla möjliga saker. Men jag kan sammanfatta dem med två ord. Identitet och syfte. Jag hoppas att du har blivit utmanad på båda dessa områden när du har läst denna bok. Vår identitet. Vi har ett hem i Guds familj. Diskussionerna i denna bok har stor betydelse för hur vi uppfattar vad det innebär att vara kristen. Att vara i Kristus, som Nya testamentet ofta uttrycker det. När vi väl inser att Gamla testamentets gudar är verkliga blir innebörden av Guds befallning att inte ha andra gudar vid sidan av Yahweh, Israels gud, uppenbar. Befallningen handlar inte om att strunta i pengar, båtar eller bilar. Den handlar om Guds svartsjuka kärlek till sitt folk. Med andra ord, befallningen betyder verkligen vad den låter som. Galenskapen i att vara lojal mot någon annan gud än gudarnas gud är svår att missa. Det fruktansvärda i att leva med konsekvenserna av hur Gud dömde gudarna och deras folk, nationerna, är också ganska uppenbart. Vi gjordes arvslösa en gång i tiden och blev förslavade av andra gudars korruption och exploatering. Vi var, som Paulus säger, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Se Efesierbrevet kapitel 2, vers 12. Vi var förlorade, förslavade av mörkret, fiender till Gud i osynliga överherrars tjänst. Se Efesierbrevet kapitel 4, vers 18, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 21. Har man grepp om den situationen blir koncept som adoption och arv mera meningsfulla. Det ger dem en kontext. Gud ville inte upphäva planen om att leva på jorden med sin familj och njuta av världen som kom från hans egen hand. Visst, vid Babel övergav han mänskligheten, men i nästa ögonblick kallade han Abraham till att föda upp en ny familj och att vara kanalen genom vilken de som gjorts arvslösa kunde hitta tillbaka till honom. Se Apostlagärningarna kapitel 10, vers 27-28. Att ta sig till den övernaturliga verkligheten av Bibelns andliga värld är nödvändigt för att förstå Bibeln. Den förklarar varför under Gamla testamentets gång avgudadyrkan inte blir som vilken synd som helst. Det blir den största synden. Israel skapades för att vara lojala mot Gud. När de istället vände sig till andra gudar försattes de i exil och kastades bort som de andra nationerna. Detta är en central orsak till varför frälsning i Bibeln alltid beskrivs i termer av tro. I slutändan är Gud inte ute efter bättre beteende. Han är ute efter tro, lojal tro. När vi väljer att rikta in våra hjärtan på gudarnas Gud kommer han att frälsa oss. När vi väljer någon annan sår vi det som vi någon dag kommer skörda. För oss idag betyder lojal tro att man tar emot det som Jesus gjorde på korset, för han var Gud förkroppsligad. Vår etik och vårt beteende, våra gärningar, handlar inte om att bli tillräckligt lojala för att Gud ska ta emot oss. Vi följer hans befallningar för att vi redan har valt honom. Och hans befallningar kommer att leda till vår lycka och belåtenhet, för de styr oss bort från att förstöra oss själva och andra. De ger en försmak av livet i harmoni med Gud och resten av hans familj, vår familj, synliga och osynliga, i hans kungarike, den nya Eden. Vårt syfte, vi har alla en roll i Guds plan att återställa Eden. Medlemskap i Guds familj har bara ett villkor, en fast tro på gudarnas Gud som har kommit till oss i personen Jesus Kristus. Det medlemskapet skänker oss inte bara underbara privilegier, det ger oss också ett tydligt syfte i livet. Guds familjemedlemmar har ett uppdrag, att vara Guds representanter för att återställa hans goda styre på jorden och att utöka medlemsantalet i hans familj. Vi är Guds medel för att framdriva den stora omvälvningen som påbördes i Apostlagärningarna kapitel 2, kyrkans födelse, Kristi kropp, tills den tid då Herren återvänder. Så som ondskan spreds som en farsot över mänskligheten när det första Eden misslyckades, så sprids evangeliet som ett motgift genom samma infekterade smittobärare. Vi är bärare av sanningen om gudarnas Gud, hans kärlek till alla nationer och hans oföränderliga önskan att leva med sin familj i det jordiska hem han har velat ha ända sedan dess skapelse. Eden kommer att leva igen. Det är ett vetenskapligt faktum att världens kontinenter förflyttas allt längre isär för varje år. Men kontinentaldriftens utveckling kan inte uppfattas av mänskliga sinnen. Vi vet bara att det sker på grund av observationer vi kan göra i efterhand. Likadant är det med Guds kungarikes stadiga och ihållande utveckling. Vi kan inte uppfatta med blotta ögat hur gudarnas domäner krymper för varje dag eller hur evangeliet befriar dem som är under deras kontroll, en efter en. men det är en oskönjbar visshet. Nyckeln till att kunna se oss själva i det här sammanhanget är att förstå att Gud genomför sin plan även när vi inte kan se det. Vi kan inte ärligt påstå att vi tror på den osynliga övernaturliga världen om vi inte tror på att Guds försyn verkar i våra liv och i mänsklighetens historia. Gud vill att vi ska leva med intentioner och tro på att hans osynliga hand och de osynliga representanter som är lojala mot honom och oss, se Hebreerbrevet kapitel 1, vers 14, är engagerade i våra omständigheter så att Guds plan om ett globalt Eden framskrider utan hinder. Var och en av oss är viktig för någons väg mot kungariket och dess försvar. Varje dag ger oss kontakt med folk som är styrda av mörkret och möjligheter att uppmuntra varann i den svåra uppgiften att uppfylla vårt syfte i en ofullkomlig värld. Allting vi gör och säger är betydelsefullt, även om vi kanske aldrig får veta varför eller hur. Men vårt jobb är inte att se, det är att göra. Att vandra i tro är inte passivt, det är målmedvetet.